Jag vill lägga förkunnelsen i Guds händer. Jesus, vi tackar dig för julens budskap, att vi får samlas här i adventstid, Herre. Och på nytt bara fästa blicken på vad du gör vid den där stunden då du kommer till jorden. Du tar din mänskliga gestalt Jesus Kristus och vad det får innebära för våra liv idag, Herre. Tack för att du undervisar oss, tack för att ditt ord är verksamt och levande, att du för det från min mun in i varje hjärta, Herre, och att jag bara får vara ett språkrör för dig, att det är helt ofiltrerat av mig själv, att det bara är ett ord rakt ifrån dig in i våra liv, så att det blir till välsignelse, så att det blir till ljus, kanske i en mörk tid för någon, Herre. Vi är i en mörkare årstid, och för någon kanske detta är en mörk säsong i livet, och då kommer du med din julefrid, Herre. Tack för att du vill uppenbara nya sidor av dig själv. Tack för att du vill visa att det lyser ett ljus och mörkret har inte övervunnit det, Jesus. Tack för att du är det ljuset, Herre. Tackar dig för ditt ord. Låt det få bli bara till vad du vill att det ska vara den här stunden, in i varje människas liv. Vi ber för de bröder och systrar som inte är med oss just nu. Tackar dig för att du är med dem, var de än är, var de än är i livet, var de än kämpar med. Du ser alla omständigheter och ditt namn står över allt det. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi lägger den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, det är jul och det är advent. Och det är ju en tid av ljus. Det är en tid av när vi ska liksom söka hans frid igen. Det kan kännas främmande för många av oss. Särskilt om man har små barn. Det behöver inte vara liksom bättre för det äldre syskonet, för det ställer mycket krav på oss. Det är mycket annat som tar vårt fokus under julen. Men låt oss bara liksom för en stund nu fokusera igen på vad Jesus får betyda för oss i våra liv. Vad julen får betyda för oss idag. Jag vill gå till Johannes evangeliets första kapitel. Jag har ju liksom ingen aning om vad som är de här oskrivna reglerna kring julpredikningar. Det här är min första liksom riktiga julpredikan. Så att jag har en tanke med detta. Jag tror att Gud har lagt någonting på mitt hjärta. Något jag vill förmedla till er. Så om ni kommer förväntan på vad som skulle hända här, så hoppas jag att jag träffar det. Men det är ju inte alls säkert. Men jag tror att Gud vill tala någonting till oss idag om ödmjukhet. Och någonting i julens budskap talar in i mitt liv kring ödmjukheten och vad det innebär med ödmjukhet. Så det är temat för den här predikan. Jag hoppas att det ska bli till uppbyggelse och uppmuntran för er. Och som sagt, vi går till Johannes evangeliets första kapitel. För övrigt ett av mina absoluta favoritställen i Bibeln är ju Johannes evangeliets första kapitel. Det är otroligt vackert, så läs det gärna liksom i sin helhet. Men vi kommer gå in i nionde versen och läsa fram till och med artonde versen. Så i Johannes evangeliet 1 och 9 framåt står det: det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sade, han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Det är en fantastisk text, och den här talar ju om julens budskap också, men lite annat än julevangeliet som vi hittar i Lukas andra kapitel, så målar ju Johannes upp en helt annan bild här. Men det talar ju om samma sak, att Gud, han från begynnelsen så finns Jesus hos Gud, han är ordet. Och Jesus är ju ljuset, det är den gudomliga naturen som blir människa. Johannes presenterar Jesus med liksom Guds hela härlighet. Han är Gud, men han blev kött, han blev människa. Han tog sin mänskliga gestalt. Han är samtidigt verkligen Gud. Han blir människa och han är verkligen människa. Men samtidigt är han verkligen Gud. Och det är någonting med det där som vi behöver förstå. Så det som Jesaja till exempel talar om i 40:e kapitlet här i 12:e versen. Det är ju en Gud som har mätt vattnen i världen i sin kupade hand. Han har mätt upp himlens vidd med sina fingrar. Det är den guden som kommer genom Jesus. Det är den guden som är Jesus. Eller som i Saltaren, i 147:e salmen, så står det. Han bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid namn. Han har spänt upp hela himlen mellan sina fingrar. Och han kan benämna varenda enskild stjärna. Det är den guden, det är den stora guden som kommer ner till Betlehem den dagen. Den natten så föds han i Jesus Kristus. Men det är samma Gud. Vi behöver förstå det, storheten och Jesusbarnet. Hur det här stora kommer ner i det här lilla Jesusbarnet. Eller som Jesus själv säger, på er är till och med alla hårstrån räknade. Så vi har liksom hela universums skapare. Han mäter upp mellan stjärnorna, så kan han mäta med sina fingrar, och han nämner dem alla vid namn samtidigt som man kan räkna dina hårstrån. Det är den guden som kommer i Jesus Kristus. Och när vi tänker på det här liksom, den här guden, det är den store mäktige guden som vi tjänar, det är den guden vi tror på. Han kommer ner i det här lilla Jesusbarnet. Och om vi tänker på Gamla testamentet, och de av er som har spenderat lite tid i Gamla testamentet, ni har ju sett hur Gud kan visa sig. Jag har ju sett hur han kan göra entré i världen. Hur han kan visa upp sin makt och sin härlighet. Vi kan se det i öknen när han för ut sitt folk ur Egypten. Då visar han sig genom en molnstod under dagen och med en eldpelare under natten. Det är samma Gud. Så kan han visa sig. Och han rider inte in som kung i världen. Han kommer inte ridande in som en härskare som man kunde tänka att Messias skulle komma till den här världen. Han kom på ett helt annat sätt. Han ödmjukade sig. Han kom liksom i det där stillheten. Det där anspråkslösa. Han kom på ett helt otänkbart sätt egentligen. För de som väntade på Messias och hade en bild av hur han skulle komma till den här världen. Så valde Jesus ett helt annat sätt. Gud själv valde ett helt annat sätt att presentera sig för den här världen. Det var ett litet ljus över Betlehem. En liten stjärna. Som nästan ingen lade märke till. Det kom några män från östern och de hade sett det här. Men han visade sig det där lilla ljuset. En stjärna i natten. Det där lilla, stilla, anspråkslösa. Det är det sättet som han väljer att göra entré i den här världen. Han ödmjukar sig. Och jag tror att vi i Sverige kan särskilt, eller i Norden generellt, kan ju se liksom betydelsen av det där lilla ljuset i mörkret. Vi har ju inte välsignats med någon snö än här. Vi hoppas på jul här att det kommer lite. Men vi vet ju när det är så här mörkt hur mycket det där lilla ljuset kan göra. Min fru börjar redan i början av november med att sätta upp julbelysningen. Det är lite väl. Men vi förstår ju hur mycket det där lilla ljuset kan göra i vår tillvaro. Ett ljus i mörkret. Och julens budskap är ju att Jesus kommer med ljus in i den här världen. Han kommer med ljus in i ditt liv. Det är ett budskap om att det inte bara är den här världen som får ett hopp. Det ger hopp in i ditt liv. För samma ljus som han låter liksom göra entré i världen. Det finns för ditt liv. Det finns ett ljus som mörkret aldrig kommer övervinna. Och det kan tala in i ditt liv. Det betyder någonting för dig. Gud kommer med hopp. Han kommer med sitt ljus och han kommer med sin frid. Och det kan få gälla i ditt liv också. Om du lever i det mörkret nu, att du är i en säsong då det verkar hopplöst, så kommer julens budskap med nytt hopp. Låt oss bara liksom stanna upp vid det och se att det gäller i våra liv, egna liv också. Så det finns till för dig. Anden skapar det där livet från ingenting. Guds heliga ande ser till att skapa liv så att Jesus får födas in i den här världen. Det är genom den heliga ande. Och den heliga ande är verksam här idag också. Han kan skapa liv in i ditt liv. Mer liv och liv i överflöd kan han komma med in i ditt liv. För samma ande är verksam idag. Samma ande som lät föda Jesus in i den här världen. Samma ande som uppväckte honom från de döda. Det är samma ande som finns här för dig idag. Gud startar någonting i julens händelser. Han påbörjar någonting där. Och han gör det i ödmjukhet. Han gör det i total ödmjukhet, gör han det. Och han avslutar också det där. Han fullbordar det i total ödmjukhet. Vi går lite händelserna i förväg när vi kommer in på påsken. Men det är ändå så att i påskens händelser så ser vi samma ödmjukhet igen. När han ödmjukar sig inför korset. Det är så det börjar och det är så det slutar. Så jag tror att jag har liksom fast biblisk grund när jag säger att ödmjukhet är någonting alldeles centralt i både julens och påskens händelser. Alltså det talar någonting om vem Gud är och vad vi ska rikta blicken emot. Han är ödmjuk från start till slut och hela vägen däremellan. Så ödmjukheten ramar in Jesu liv på ett alldeles särskilt sätt, tror jag. Jag tror att det talar in i våra liv. Prisa Gud, prisa Gud. Och det här med ödmjukhet, jag tänkte jag delar upp det i två delar egentligen. Den första delen som jag tänkte tala om lite, det är ödmjukheten mot människor. Alltså hur blir vi kallade att vara ödmjuka? Ja, men det är mot varandra delvis. Så vi ska gå till Filipperbrevets andra kapitel. I Filipperbrevet skrivs av Paulus och han har någonting att säga oss om detta från tredje versen. Till och med den åttonde i Filipperbrevet andra kapitel. Där läser vi. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Vi ser här igen. Jesus, han är Gud. Han har Guds gestalt. Men han räknar inte den liksom som ett segerbyte. Han lämnar det. Han lämnar det i himlen. Han lämnar den tronen och stiger ner till jorden. Han blir en tjänare. Han tar en tjänares gestalt. Och det talar inte bara om hur Jesus var, utan det här talar också om någonting hur vi ska vara. Paulus är tydlig med det, att vi ska också vara ödmjuka. Vi ska också ta den gestalten. Vi talar inte så ofta om dygder längre, vilket jag kan tycka är lite synd. Jag tror att liksom ödmjukheten är en sån där dygd. Och det kommer ju liksom från moralfilosofiska resonemang om vad som är liksom ett gott leverne kan man säga. Och ödmjukheten någonstans har ju gått förlorad i vårt jagande efter berömmelse och bekräftelse. Ödmjukheten förlorar vi lite när vi jagar den här stoltheten. Och sociala medier driver ju bara på det med att visa upp någonting som ser bra ut för världen. Så vi tappar lite av det där. Men samtidigt så är det ju så, om vi tänker på våra egna liv så är det ju ingenting som är så trevligt och uppfriskande som att möta en verkligt ödmjuk människa. Någon som du inte tänker skulle liksom bry sig om dig, som någon hög chef eller kändis eller vad det kan vara. Någon som är verkligt ödmjuk liksom, med vad man kommer ifrån, man möter människor. Det finns ju ingenting som är så trevligt som att möta en ödmjuk människa. Och till skillnad från då om man skulle möta en stolt människa. Det är ju något helt annat liksom. Det är ju bara obekvämt och man blir ju ganska trött liksom. Men den där ödmjukheten, det gör ju någonting i mötet med människor. Det finns ju ingenting som är så härligt som att möta en verkligt ödmjuk människa. Så jag tror att det talar någonting in i våra liv. För vi är kallade att vara ödmjuka och det handlar om att bli Kristuslik. För Jesus är ödmjuk och han kallar oss till att bli lika honom och ta efter hans exempel. Så att han är ödmjuk från början till slut och hela vägen däremellan, det säger ju oss också att om vi vill vara lika honom, då behöver vi också vara ödmjuka. Och det finns kanske ingen gång som det är så viktigt som när vi möter icke-troende och vill locka nya människor. När vi vill dra människor närmare Gud, när vi vill dra människor närmare Jesus, då är ödmjukheten A och O i det. För om vi går in och är stolta, då kommer vi förlora de människorna. För Gud är allting möjligt i Jesu namn. Men om vi vill locka människor så behöver vi vara ödmjuka inför vad de kommer ifrån. För vad det här samhället bidrar med liksom, in i människors liv. Vi behöver vara ödmjuka inför det. Så är det. Vi ska gå till Kolosserbrevet. Det är Paulus igen som skriver den här gången till kolosserna. Kolosserna säger man än så. Men i Kolosserbrevet i alla fall, tredje kapitlet. Så ska vi bara läsa en vers där egentligen. 12:e versen i Kolosserbrevet 3. Ska se om jag får någon koppling. Nej. Ja. Nej, den har lagt av. Men jag läser, ni kan lyssna på vad jag säger. Kolosserbrevet 3:12. Där står det: klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Där är den. Amen. Vi ska klä oss som Guds utvalda. Där kommer ödmjukheten in också. Tillsammans med lite andra dygder, om vi ska kalla det så. Alltså, klä er. Det säger ju någonting om att det är någonting man tar på sig. Jag tycker det är intressant att Paulus uttrycker sig så. Han talar om den gamla och nya människan i det här sammanhanget. Han beskriver att vi har lämnat en gammal människa. Vi är nu en ny människa. Och då ska vi klä oss med vissa saker. Då ska vi klä oss med ödmjukhet och barmhärtighet, godhet, tålamod. Och det säger mig någonting om att det här är inte våra egna inneboende egenskaper. För när vi klär på oss Jesus, då tar vi på oss det som han är. Och det här är viktigt för oss att komma ihåg, för du har det inte i dig själv. Vi behöver komma ihåg att vi som kristna, vi tar på oss Jesus. Och det är hans egenskaper. Vi tar på oss hans godhet och mildhet, tålamod, barmhärtighet och ödmjukhet. Vi tar på oss hans egenskaper. De finns inte i dig själv. Jag tror inte det kommer naturligt med den här ödmjukheten, utan det är någonting som vi tar på oss. Det är inte en del av dig, det är en del av Jesus själv som du väljer att klä dig med. Det är ett plagg du tar på dig, du väljer det. Och det får vi välja varje dag. Sen får vi hjälp. Vi har god hjälp av den helige ande. Och han finns här och han är verksam. Även i det här så hjälper han oss. Han beskrivs som hjälparen. Och han hjälper dig att ta på de där egenskaperna. Den helige ande kommer hjälpa dig att ta på den ödmjukheten. Så det är Gud själv som hjälper dig att bli lik honom. Vi behöver vara öppna för det. Det är hans egenskaper. Och då kommer vi in på det med helgelse, som ju är ett väldigt kyrkligt ord som vi aldrig säger någon annanstans. Men helgelse innebär ju att vi blir mer och mer lika honom. Och det kan också vara en naturlig del i våra liv att vi blir mer lika honom. Men det är inte för att vi ska kunna berömma oss själva, utan det är bara tack vare honom och hans nåd. Det är bara hans nåd. Nåd och åter nåd. Vi ska gå till en annan berättelse i Johannes evangeliet. Den här gången i 13:e kapitlet. Och då är det, den beskriver händelser innan påsken. När Jesus är själv med sina lärjungar i 13:e kapitlet. Påsken närmar sig och Jesus vet det. Han vet att han ska lämna dem. Så Johannes beskriver i sitt evangelium några saker som Jesus lämnar åt sina lärjungar. Viktiga budskap i detta. Så i 13:e kapitlet så ska vi läsa först vers 3-5 och sen hoppar vi ett stycke där och fortsätter i vers 12. Men i 13:e kapitlet i Johannes evangeliet från 3:e versen står det: Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. Vi hoppar ett stycke ner till vers 12 och fortsätter där. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem: "Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre, och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det." Jesus tar på ett mycket konkret sätt den här tjänargestalten igen. Han är väldigt tydlig liksom när han tar den här rollen som tjänare åt sina lärjungar. Det här är otänkbart för de här judiska killarna. Och det stycket vi hoppar över där, det är ju, handlar om Petrus som motsätter sig detta. Han vill absolut inte låta Jesus tvätta hans fötter. Det är helt otänkbart. Och det finns vissa judar på den här tiden som skulle säga att det här får inte ens en judisk slav göra. Alltså inte ens de judiska slavarna får tvätta liksom fötter. För det får de hedniska slavarna göra. Alltså inte Guds utvalda folk, utan de hedniska. Så pass lågt, om vi ska säga så. Så pass mycket betjänar Jesus i det här läget. Så den rollen tar han, som för vissa bara var tänkbart för en hednisk slav. Det gör Jesus för sina lärjungar. Han som är herre och mästare. Alltså den guden som mäter upp himlen mellan sina fingrar. Han som räknar dina hårstrån. Han som nämner varenda stjärna vid namn. Han kommer och tvättar sina lärjungars fötter. Han tar den tjänande gestalten. Han betjänar den här världen. Han ödmjukar sig. Och det här är ett exempel för lärjungarna. Det är ett exempel för dig och mig idag. Vi är ju kallade att göra precis detta. Att vara tjänare för den här världen. Vi kan göra det på olika sätt. Vi tjänar i församlingen. Vi tjänar vårt samhälle. På olika sätt. Men vi är kallade att betjäna och vara tjänare. En ganska spännande, intressant grej som jag har hört och som jag har kollat upp också. Det är det här när man säger tja till någon. När du hälsar någon med tja eller tjena. Vet ni var det kommer ifrån? Det är ju liksom, tja har ju en förkortning av tjena. Som tidigare var tjenare. Som före det var tjänare. Som före det var mjuke tjänare. Som före det var eder mjuke tjänare. Från eder mjuka tjänare, som var ett sånt där hövlighetsuttryck. Det var ju något väldigt fint man kunde skriva i slutet på ett brev till exempel. En hälsningsfras. Väldigt fint. Er ödmjuke tjänare. Idag säger vi tja. Och vi har tappat lite budskapet här i. Jag har tappat lite innebörden av detta. Men nu kommer ni tänka på det nästa gång ni hör det eller säger det själva. Tja. Det är liksom er ödmjuke tjänare. Tänk om vi kunde bara komma tillbaka till innebörden. Vi behöver inte säga det just så. Men tänk om vi kunde ha den inställningen till andra människor. När vi hälsar varandra. Och bara ha den inställningen att jag är din ödmjuke tjänare. Det är precis så som Jesus levde. Han var en ödmjuk tjänare för sitt folk. För den här världen. Tänk om vi kunde komma tillbaka till en inställning mot andra människor. Under den här julen och framåt. In i påsken och liksom genom våra liv där vi bara får säga till folk att jag är din ödmjuka tjänare. Och det spelar ingen roll vem du är. Jag finns här för att betjäna dig. Jesus. Jesu namn. Tänk om vi kunde komma tillbaka och liksom som kristna vara det folket. Vara det ljuset för människor. När det blir mörkt här ute, när snön sen faller, så lyser det upp något fantastiskt. Låt det få vara en bild över hur kyrkan får vara i den här världen. I en mörk värld så får kyrkan vara ett snötäcke som bara lyser upp. Men snön har i sig inget ljus. Det är Jesus som är ljuset. Precis som kyrkan inte har ett eget ljus utan Jesus. Tänk om vi kunde bara få vara det snötäcket i en mörk värld. Den här julen och framåt. Där vi får gå fram liksom som hans folk och vara ödmjuka tjänare åt människor. Oavsett vilka det är vi betjänar. Det spelar ingen roll vem som kommer och vill ha en våffla här. Om du bjuder på den liksom. Det spelar ingen roll vem det är. Utan att vi får bara vara ödmjuka tjänare. Genom den heliga andes kraft. För du klarar inte det i dig själv. Allt förmår vi i honom som ger oss kraften. För du kommer inte kunna göra det själv. Tänk om vi kunde bara komma tillbaka till den innebörden av att hälsa varandra. Liksom. Att jag är din ödmjuka tjänare. Den andra delen jag tänkte kring ödmjukhet. Det handlar om kanske det viktigaste egentligen. Och det är ödmjukheten inför Gud. Vi har redan varit inne på det lite. Men för min del, och jag känner liksom i den här tiden, så talar Gud någonting särskilt in i mitt liv om ödmjukheten inför honom. Jag gör en egen resa med Gud just nu liksom, där jag får upptäcka honom på ett nytt sätt. Och jag får ödmjuka mig inför honom och hans kraft. Och mitt problem är egentligen inte stolthet. Jag blir lite personlig nu, det är okej, va? Amen. Det är egentligen inte stolthet, utan det är snarare tilliten till hans kraft i mitt liv. Det jag behöver jobba på är inte liksom att jag känner mig stolt och liksom privilegierad på det viset, utan jag behöver jobba på att överlämna saker åt honom och lita på honom fullt ut. Den ödmjukheten får jag jobba med i mitt liv, och därför vill jag även liksom förmedla in detta i församlingen här till mina bröder och systrar i Vädrig, att det finns en kraft som går långt utöver vad du kan bidra med. Vi går till första Petrusbrevet. Femte kapitlet i första Petrusbrevet, så ska vi läsa två verser där. Petrus första brev, femte kapitlet, sjätte och sjunde versen. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne, och kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Jesus. Ödmjuka er under Guds mäktiga hand. Det är någonting här i. Som handlar om insikten. Att han är en mäktig Gud. Och att vi får ödmjuka oss under hans mäktiga hand. Det är insikten. Och sen så kommer det också liksom en bekräftelse på det här. Att om du har insett det. Om du har förstått vem Gud är. Och att du vilar under hans mäktiga hand. Då kan du också kasta dina bekymmer på honom. Det finns en insikt. Det är att han är mäktig. Och sen kan du bekräfta den insikten. Genom att kasta alla dina bekymmer där. För du vet att han har kraft. Han är stor nog att hantera det. För du klarar inte det själv. Och risken finns att han visar dig någon dag. Att du inte klarar dig själv. Och det är någonting som vi behöver ha med oss. Att om du känner att du klarar detta själv. Du behöver inte honom. Då kan det komma en dag då han visar dig att du klarar inte alls dig själv. Det kan vara jobbigt. Då kan saker brytas. Men det är för att bygga upp dig igen. I honom. För att vi klarar oss inte utan honom. Julens budskap. Det handlar om ödmjukhet. Och om vi är ödmjuka med våra svagheter och brister, då ger vi också plats för hans kraft och hans nåd. Om vi är ödmjuka med vad vi dras med, om jag är ödmjuk med vad jag får kämpa med, då finns det plats för Guds kraft att komma in i mitt liv. Paulus får ett tilltal från Gud, jag har ingen bild på det nu, men han återger det i andra Korintierbrevet 12:9. Där skriver Paulus att han fick ett tilltal från Gud. Gud sa till honom, min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Alltså när vi är svaga så finns det plats för hans kraft att fulländas i oss. Då finns det plats för hans kraft att fullkomnas i oss. Och Johannes döparen visar på ett alldeles särskilt sätt liksom det här gensvaret på Guds kraft. Johannes döparen säger i Johannes 3:30, han måste bli större och jag mindre. Det är Johannes döparen som talar om Jesus här. Han talar om Gud och han säger att Gud, Jesus, måste bli större och jag måste bli mindre. Det är Johannes döparen som säger det. Och det är liksom, det är att ödmjuka sig inför Gud. Det är att ödmjuka sig inför honom och säga att han måste bli större och jag måste bli mindre. Det är att ödmjuka sig för honom. För i det där lilla så blir han stor och i din svaghet så kan han vara stark. Julens budskap är också ljus och frid till den här världen och till ditt liv. Jag tänkte som sista bibelord bara gå till julevangeliet i Lukas 2. I Lukas andra kapitel så har vi det som vi brukar kalla för julevangeliet. Och jag förstår att det är många som kommer läsa de här raderna igen den här julen. Men jag vill stanna upp vid bara några verser där i Lukas andra kapitel. För han visar på något sätt liksom det konkreta, hur Gud konkret är ödmjuk i julens händelser. Så vi läser i Lukas 2, 4-7 versen. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. Det här är julens händelser, det vi firar. Gud kommer till världen och han kommer till Josef och Maria. Gud kommer till Josef och Maria, ett ungt par, ett fattigt par. De är ogifta och till råga på allt är de från Nazaret, varifrån ingenting gott kan komma, som det står lite senare i Bibeln. Det är givetvis inte sant, det kommer mycket gott från Nazaret. Men Gud väljer de här omständigheterna. Låt oss inte liksom gå förlorade i det. Det här är ett val Gud gör. Han har utvalt Maria och Josef. De här väldigt anspråkslösa omständigheterna, det är det Gud väljer när han gör entré in i den här världen. Det är ju en jättejobbig situation för Maria. Ung, fattig kvinna, ogift, och nu är hon gravid. Det är ofattbart. Men det är omständigheterna som Gud väljer. Han kommer och han går ner i en total hjälplöshet. Om vi ser på Jesusbarnet så är det ju, alltså om vi ser på vilket barn som helst, människobebisar är ju helt hjälplösa när de är födda. Djur klarar sig ju bättre liksom. Ett nyfött djur kan ju klara sig ganska bra själv på ganska kort tid. Men en människobebis, den är ju helt hjälplös. Men det är de omständigheter som Gud väljer. Så kommer han till den här världen. Han gör sig helt beroende av Maria och Josef. Han gör sig helt beroende av dem. Jag tror vi får komma ihåg detta liksom med Jesusbarnet just. För det blir lätt en liten sån figur i något arrangemang hemma, liksom, Jesusbarnet. Men det var en bebis som föddes till Maria och Josef. Och Maria, jag vet inte, men kan vara så att kanske hon hamnar lite i bakgrunden i vår tradition. Att vi går förbi Maria lite. Jag känner lite att jag vill stanna upp vid Maria och Josef, men Maria i synnerhet. Och det handlar inte om att tillbe henne, men vi lyfter fram Johannes döparen i vissa sammanhang. Och vi kan lyfta fram lärjungarna och andra. Och jag vill ändå att vi stannar upp lite vid Maria och vem hon är i detta. För det står att hon födde sin son. Det står här. Hon födde sin son. Och det talar någonting till oss om mänskligheten i detta. Och hur Gud blir människa till den här unga kvinnan. Det talar någonting om Jesu mänsklighet. Han är Marias son. Han är Messias, ja. Men Lukas beskriver här att Jesus föds och han är Marias son. Hon födde sin son. Det är hennes lilla bebis. Det är hennes lilla pojk. Och det finns ju de som vet bättre än jag om vad det skulle innebära liksom att föda på det här viset liksom, bland djuren. För det står också att han läggs i en krubba och det säger oss att han föds liksom inte i gästrummet då, för det var ju upptaget. Och liksom vad det innebär för henne, för Maria att ta hand om detta. Det här talar någonting om Marias mänsklighet och om Jesu mänsklighet. Det talar om Guds ödmjukhet, för han kliver ner från sin tron och han blir en liten bebis i Marias famn. Och så här i juletid så är det är mycket julmusik, man fullkomligt matas med det. Jag har känt lite att jag dras till de här julsångerna just nu som talar om de bibliska händelserna. Liksom. Och en sång som jag har bara stannat upp vid de här veckorna, Det är en sång, är den väl 25 år gammal eller något sånt där, från Carola, förstår jag det som. Himlen i min famn heter den. Himlen i min famn. Och den tar liksom Marias perspektiv. Sången är ur Marias perspektiv. Hur hon sitter med Jesus barnet. Så i den sången så har jag bara tagit med några rader här. Vem har väckt den rädslan som lät ditt hjärta gråta? Varför tar din hand så hårt ett grepp om mammas hår? Runt oss dansar skuggor, nu är ängen borta. Han sa så mycket vackert, mycket mer än jag förstår. Är du en av tusen små, är du han de väntar på? Du mitt lilla barn, en ängel givit namn. Är du jordens dolda skatt, jag fått skydda denna natt. Är det själva himlen som jag gungar i min famn? Alltså, den här texten ger röst åt Maria på ett sätt som jag bara vill stanna upp vid. Och mänskligheten i detta. Att Gud kommer som ett litet barn. Lilla Jesus barnet som Maria sitter med. Och hon förstår inte riktigt. Hon har hört vad ingen har sagt, men hon fattar inte allt. Det är så vackert. Och barnet som tar i mammas hår. Det är en vanlig bebis. Vi kanske glömmer bort detta. Att det här är en ung kvinna med sin lilla bebis. Det är julens budskap. Detta ofattbara. Detta ofattbara och det fantastiska med detta. Och vi firar att Maria satt där med sitt lilla barn. Med sin lilla bebis. Och det ger hopp in i våra liv. Det ger ljus in i våra liv. Och det jag tycker vi kan ta med oss ifrån hela julens berättelser, det är en ödmjukhet, en ny ödmjukhet. Och bara få landa in i det med andens kraft och vara ödmjuka kristna den här julen. Bara stanna upp inför vem han är. Han är ödmjuk. Han har kallat oss att vara detsamma. Ja, vi tackar dig Herre Jesus för julens budskap. Tack för att du klev ner ifrån himmelens tron, Herre. Och du kom till oss på det här helt ofattbara viset. Och bara undervisar oss om din ödmjukhet, din godhet och din barmhärtighet. Att allt det bor i dig och vi får bara klä på oss det ifrån dig. Vi har det inte i oss själva, utan vi tackar dig, Herre. För att vi med hjälp av dig, din heliga ande, får klä oss i alla de här goda egenskaperna. Vi tackar dig för ljuset som strålar över vår värld fortfarande, Herre. Även om det verkar mörkt ibland så är du ljus. Och mörkret har inte övervunnit dig. Kommer aldrig göra det heller. Låt oss få vara ljus där vi går fram. Den här juletiden också, Herre. Att vi får sprida frid, kärlek, hopp. Att vi får sprida ljus till den här världen. Där vi går fram. Tack för att du är med oss med din kärlek och din ofattbara nåd, Herre. Att det är nåd och åter nåd som vi får ifrån dig. Tack Herre för att du tog den mänskliga gestalten. Tack för att vi får bara stanna upp vid julens händelser och se mänskligheten i dig Herre. Att du blev helt och hållet människa samtidigt som du är helt och hållet Gud Herre. Hjälp oss bara att förstå det på ett nytt sätt Jesus. Helige Ande, kom och undervisa oss om det. Helige Ande, kom och hjälp oss att förstå djupet i dig. I Jesu namn. Amen.